Då ska vi fortsätta tillsammans med min gäst här denna förmiddag, Thomas Lundin. Välkommen in i studion.
Tusen tack och hej allihopa.
Thomas, som är aktuell med barnboken Lätt som en plätt, sa Ossi Martinsson. Och jag tror att vi börjar precis direkt med de här två karaktärerna som finns i din story här. Mm. Och då börjar vi med Ossi. Vem är karaktären Ossi Martinsson?
Ossi Martinsson är en 6 år gammal pojke som går i förskola. I förskolan Stjärnkransen. I någon stad, i något land, någonstans i Norden tror jag att läsaren föreställer sig att det. Jag skriver inte ut var det här utspelar sig. Och Ossi, han går varje dag efter förskolan till sin mormors mor som heter Helena. Och hon råkar bo faktiskt i samma hus som Stjärnkransen finns. Stjärnkransen finns på bottenvåningen och när de andra barnen tar bussen hem, då tar Ossi istället hissen upp till 7:e våningen till sin roliga mormors mor Helena.
Och den börjar och startar den här storyn så att säga i Stjärnkransen, i förskolan. Och han sitter lite och kollar på klockan faktiskt och väntar på att få komma till sitt eget eftis till Helena. Jag tänker genast så här, det här är en riktigt vanlig pojke i en vanlig förskola i en vanlig stad i Norden som du säger.
Ja, jag är glad att du uppfattar det så när du läser det, för det var exakt det jag tänkte att jag ville skriva. Jag ville kolla hur realistiskt man kan skriva en barnbok. Många barnböcker kan ju handla om pratande kramisdjur eller om djur eller om spöken eller om robotar och absolut inga fel i det. Det är roligt att det finns många olika sorters sagor. Men jag ville testa hur realistiskt kan man skriva så att där ändå finns den där förhöjningen som all form av konst behöver. Så det är kanske liksom där jag någonstans har balanserat under hela den här skrivprocessen. Att hur realistiskt kan man göra det här utan att det blir en dokumentärbok om en pojke som heter Ossi som går till sin mormors mor.
Ja.
Så lite måste man ju liksom göra det till en saga. Men jag ville ändå hålla det liksom så realistiskt som möjligt. Det utspelar sig i nutid. Det handlar om en helt vanlig pojke och hans kanske inte riktigt helt vanliga mormors mor. Men i alla fall om två alldeles vanliga människor som bor i ett höghus.
Ja, och så måste vi ju också säga, eftersom problem är ganska pop, äventyr och spänning och spöken och djur är populärt i barnböcker, men också lite det här problemen. Men det här handlar om egentligen, som jag uppfattar genast, en lycklig ung kille utan större problem.
Så har jag faktiskt tänkt när jag har skrivit den här boken att framförallt så skulle jag liksom vilja beskriva en kärleksfull relation mellan en vuxen människa och ett barn. Jag har själv märkt när jag har bläddrat i barnböcker att de vuxna i böckerna ofta är antingen lite frånvarande eller lite ointresserade eller lite korkade eller sådana som inte förstår sig på barn. Men det finns ju väldigt många vuxna människor som älskar sina barn och barnbarn och barnbarns barn och som brinner för att de ska komma och hälsa på.
Absolut.
Och en sån relation ville jag också skriva.
Och nu kommer vi över på min, och jag tror att många som kommer att läsa den här boken för sina barn och barnbarn och barnbarns barn som du säger, så kommer att hålla henne som en favorit. Mormors mor Helena. Hon är 82 år och hon är, som du också sa, en inte riktigt vanlig dam. Inte hon nu så konstig, men hon är ju en, som jag uppfattar det, en gammal hippie faktiskt. Och hon är i rätt ålder för det. Hon har varit ung på 60-talet.
Yes.
Och hon figurerar i lite sådär egenfärgat orange hår.
Hennafärgat.
Ja, just
med
det.
Med grå utväxt.
Jag har sett dem i verkligheten. Och sedan också ett örhänge som är ett pismärke.
Absolut.
Ja.
Och så har hon zebrarandiga tights på sig. Och hon säger också i boken att jag skiter i att bli gammal. Hon är en sån här som vill vara evigt ung och hon sysslar med yoga och hon kan stå på huvudet.
Ja, det gör hon när Ossi anländer en vanlig dag. Ja, men alltså varifrån fick du den här mormorsmodern?
Ja, varifrån fick jag henne? Grunden i det här är ju nog min egen barndom. Jag har vuxit upp med kloka och roliga kvinnor. Inte bara mommo och fammo utan också deras mammor och min morfars mamma. Jag kommer från en släkt där man får barn tidigt och lever länge. Så jag har själv egna barndomsminnen av de här tanterna som levde och som jag hade mycket kontakt med. Så det är kanske någon sorts grund, men inte ju någon av dem den här Helena, utan det är ju fantasi. Det är någonting som händer när man börjar skriva. Och så plockar man lite härifrån och lite därifrån och inspireras av olika människor som man har sett. Och på det viset så mejslar man sen fram de här figurerna.
Mm. Jag tror ju att de som har läst din första bok, Tjohopp och kärlek, som handlar om maten och mammorna, kvinnorna i ditt liv, så de känner igen Thomas Lundin lite här. Det vill säga en äldre generation som möter barnet. För dina storyn där handlar ju jättemycket om hur du har upplevt och levt tillsammans med både din mormor och din farmor.
Mm. Det verkar bli någon sorts tema för mig när jag skriver. Jag ska komma ut med en ny matbok i höst. Också den fortsätter lite på samma tema med minnen av de här kvinnorna.
Kanske ganska bra att gå till sig själv.
Absolut, det tror jag. Det måste man ju göra när man skriver.
Leta där du står. Liksom.
Precis. Så, ja. Så nu är det liksom därifrån som hela det här kommer. Och framförallt alltså eftersom den där utgångspunkten för mig när jag skulle skriva den här boken var att skriva realistiskt, så då är det ju också extra tacksamt på något sätt att gå tillbaka till sina egna barndomsminnen.
Ja. Ja, du sa det här, eller vi konstaterar att mormors mor Helena, hon står på huvudet när Ossi kommer dit för att vara så att säga några timmar på eftis hos henne. Vi skulle kunna, eller du skulle kunna berätta göra några nedslag till så att vi nu också här för radiopubliken kan berätta vad händer egentligen i den här boken. Jag tycker om dels det här med klockan tänker jag på som säger tick-tack. Vi fick ju rapporter om att barn i Ossis ålder kan inte avläsa en analog klocka.
Nej,
bara digitala.
Så är det.
Så men du har plockat in den här tiktaken?
Exakt, och Ossi kan klockan. Och redan på det första uppslaget så sneglar han på klockan där på förskolans vägg. För han vet att när stora visaren är uppe på 12, då är klockan 3.
Ja.
Och då får han ta hissen till Helena.
Ja.
Jag skulle säga att tiden kanske är den röda linjen i hela den här sagan. Varför går klockan så långsamt när man längtar efter någonting? Och varför går den så snabbt när man har roligt? Och vad är tiden? Är man bara gammal för att man är gammal? Eller är man ung också när man är gammal? Och Ossi känns som en ganska lillgammal pojke. Han är ung men han är också lite gammal.
Jo, han längtar där till Helena och längtar egentligen bort från sina kompisar där på förskolan.
Han tycker att det är liksom lite för stimmigt och lite för busigt och lite för pladdrigt. Han vill hellre upp till Helena.
Och dansa till exempel som de gör här sen i boken.
Exakt.
Och Helena och sin sida, hon kan inte sin egen smarttelefon.
Det kan hon inte.
Berätta den här grejen som kommer fram här. Alltså, hon får ju hjälp av Ossi.
Så är det. När han kommer in till Helena och hon står där på huvudet i vardagsrummet, så frågar han förväntansfullt, vad ska vi göra idag? De gör alltid någonting roligt och Helena har alltid ett svar på det. Och den här dagen säger hon att vi ska dansa. För jag hörde en sång i radion som jag inte kom ihåg att fanns, och jag blev så glad och jag började dansa när jag hörde den, och nu ska du och jag dansa den. Och så sjunger hon den där sången och de hoppar och dansar där i vardagsrummet. Och så frågar Ossi att, men hur fortsätter den här sången? Att jag skulle vilja höra mera. Och hon säger att hon minns inte och det gör henne galen. Och då säger han att, men din smarttelefon ligger ju där på bordet, att vi kan ju lyssna på den. Och hon kan inte riktigt använda sin smarttelefon, den här Helena, så hon ropar nej. Och han säger att, men du borde använda din telefon mycket, mycket mer. Mm. Och då blir hon lite sur. Hon blir liksom lite och ser ut så där som Ossis lillsyrra på något vis. Med armarna i kors och säger att nu låter du precis som din mamma och din mormor. De säger hela tiden till mig att jag inte kan min telefon.
Mm.
Men de tycks säga på ett sånt här lite grälande sätt. Medan Ossi förstår sig på Helena och förklarar som för ett barn att här ska du trycka och där är ett förstoringsglas och på det ska du skriva in den här sångens namn. Och så vågar hon sen försöka och så hittar de ju den här sången.
Som du har plockat in och vad jag förstår som också är en av dina favoriter. Det är en låt med Lasse Tenander från början av 90-talet som heter Jag vill inte dansa mambo. Och det är den som hon älskar.
Det är den hon älskar och det är en sång som jag älskar. Lasse Tenander hör till mina husgudar. Och ända sedan 90-talet när den här skivan kom har den här hört till mina absoluta favoritsånger. Och jag visste att jag vill skriva in den i den här sagan. Så jag tog kontakt med Lasse och frågade att får jag citera refrängtexten? Och han blev jätteglad och sa absolut, vad skojigt.
Ja.
Lasse Tenander har rötterna i Svenskfinland. Hans pappa är född i Brahestad. Finlandssvensk i Brahestad och flyttade sen till Sverige. Men till exempel hans faster Solveig bodde hela sitt liv i Vasa. Så Lasse Tenander var flera gånger i år över till Vasa och hälsade på sin moster, faster Solveig. Så han har rört sig ganska mycket i svensk Finland, Lasse, så han blev jätteglad.
Och nu har du säkert kikat boken åt honom.
Han ska få den nästa vecka, den har precis kommit från tryckeriet och Lasse sa att vi får citera honom så mycket vi vill bara han får böcker till sina barnbarn.
Ja, vad roligt och jag tror nog inte att han hade räknat med att den här låten en gång 30 år senare ungefär skulle komma in i en barnbok, men det gjorde den och jag tänker ju också så här, inte riktigt så konstigt heller att du som musikman Thomas Lundin att du vill ha någonting med musik med också i en barnbok.
Mm. Jag tänkte inte aktivt på det, men nu förstår jag ju det när du säger det, att steget kanske inte är så långt. Det som jag däremot tänkte var ju att jag funderar i ett skede, ska man ha en fiktiv sångtext med? Men så tänkte jag att nej, det är mycket roligare att plocka fram en riktig låt som kanske leder till att den som läser sagan för ett barn söker fram den där låten och kanske de börjar dansa i vardagsrummet eller sovrummet.
Kanske de vågar strimla den, som Helena säger. Kanske de vågar strima den. Hej, men för folk som lyssnar nu, här kommer ju naturligtvis Lasse Tenander i den här låten.
Mambo. Min kropp rör sig som ett lok på glid. Inte heller rumba eller tango. Klockan klämtar, jag har inte tid. Klockan klämtar, tiden lider. Tårar rinner, såren svider. Nej, 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 nej. Jag vill inte dansa mambo. Jag vill något annat med mitt liv. Maktens ankor snattrar högt i dammen. De lovar öm som vatten, öm som vin. Och vi går snällt som fåren och som lammen. Och betar i oss lögnerna försynt. Häller i oss, beter upp oss, ringer, springer, jävla jobbis. Nej, 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 jag vill inte dansa mambo. Jag vill något annat med mitt liv. Och Bob Dylan gömmer huvudet i sin luva. Han spelar med ett dansband här ikväll. Han sjunger lite som han hade snuvat. Förvirrad, rik och säkert jättesnäll. Men här krävs en vacker ung och stark rebell. sjunga högt om all den kärlek som alla människor ger och alla får. Av smärtan i mitt hjärta och om sorgen som alltid verkar följa i dess spår. Åren bara går och går och går och går och går. Så jag vill inte dansa mambo. Jag skänker inte själen någon fri. Inte heller rumba eller tango. Klockan klämtar, jag har inte tid. Klockan klämtar, tiden lider. Tårar in där såren svider. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ja, nej, ja, nej, ja, nej, ja, nej. Jag vill inte dansa mambo. Jag vill något annat. Sjunga högt om kärlek. Jag vill något annat med mitt liv.
Det är sådana låtar som får dagens 80-åringar att hoppa på stolar och soffor och dansa. Så som Helena gör här i Thomas Lundins barnbok som just har släppts och som heter Lätt som en plätt, sa Ossi Martinsson. Ännu om den här boken, Thomas Lundin, vi ska prata lite mer om en annan bok som kommer senare detta år. Också om din sommar som är på kommande, ute på musikscenerna. Och sedan om projektet på Vasa Teater igen en gång i höst. Men en fråga till om boken. Varför en barnbok här mellan dina, vad ska vi säga, matböcker?
Jag har alltid älskat barnböcker, ända sedan jag var litet barn. Och det lästes mycket för mig. Jag har en mamma som har jobbat på dagis hela sitt yrkesliv. Hon visste hur viktigt det är att läsa för språkutvecklingen. Jag hade äldre syskon som läste för mig. Jag hade mommo och fammo som läste mycket för mig. Och jag minns den där dagen när jag plötsligt en dag insåg att Astrid Lindgren och Tove Jansson finns på riktigt. De levde ju på den tiden ännu. När jag insåg att böcker skrivs av människor, för det var det nu någonting som vi bara hade bokhyllorna fulla med och som man plockade ner. Men plötsligt en dag insåg jag att det är ett jobb. Man kan jobba med att skriva böcker. Och nu måste jag liksom snabbt lära mig bokstäverna, minns jag att jag tänkte, för sen ska jag skriva en barnbok.
Okej, så att det här är nu en plan du har haft i sådär åtminstone 40 år?
Ja, 45 år ungefär.
Ja, okay.
Jag var 5 år gammal då.
Ja.
Det tog ju inte 45 år för mig att lära mig bokstäverna. Det är inte för det tog så lång tid.
Nej.
Men det bara blev så. Jag har gjort så mycket andra saker däremellan. Men jag har ofta tänkt på den där Thomas 5 år. Jag tycker man ska ta barn på allvar och också sitt eget inre barn. Så jag har tänkt att jag ska någon gång göra det.
Ja, och sen har jag sett i intervjuer med dig nu med anledning av boken att du också har nog en klar mission. Du nämnde det där med att det är viktigt att läsa för barnen och att få dem själva att läsa.
Exakt. Orsaken till att det blev just nu var en undersökning som kom i januari i fjol som visar att de finlandssvenska pojkarnas modersmålskunskaper är på samma nivå som barnen som läser S2. Alltså invandrare som integreras på svenska. Vi har alltid vetat att pojkarna har ett sämre språk, sämre kunskaper i modersmål jämfört med flickorna. Men nu visar det sig också att det här är ett finlandssvenskt problem. För det här gäller inte de finska pojkarna. De finska pojkarna kan sitt modersmål mycket bättre än de
finlandssvenska. Oj, vad vi finlandssvenskar blir förvånade nu.
Ja.
Vi tror ju alltid att vi är lite bättre.
Exakt. Jag tror garanterat att det finns en och annan som blir förvånad. Jag tycker att det är tragiskt. Språket är ju nyckeln till att förstå sig själv, till att förstå andra människor. Om man inte har ord och inte kan sitt modersmål så kan man ju inte tolka sina egna känslor och tankar. Det vill säga man vet inte vad man känner och man vet inte vad man tänker.
Om man tar det helt konkret så kommer man att behöva det i varje studiemiljö som man landar på och i varje jobb som man tycker att man vill ha.
Och i varje kärleksrelation, i varje vänskapsrelation. Och när det är dags att rösta. Jag blir lite mörkrädd måste jag säga. Att människor som inte kan sitt modersmål har rösträtt. Det vill säga alltså, hur ska de kunna ta reda på vad de röstar på?
Ja.
Om man inte kan läsa så kan man inte skilja sanna nyheter och fake nyheter. Det är ett stort demokratiproblem det här.
Mm.
Det blir allvarligt och stort här nu. Inte det är ju liksom bara därför jag har skrivit den här boken, men det var en gnista för mig att göra det. Det vill säga att skriva en bok som både vuxna och barn vill läsa tillsammans. För jag tror att det är viktigt att de vuxna också gillar den där sagan. Då blir den läst.
Ja, att det inte är ett måste som man gör så där någon gång medan man kanske själv lite scrollar på sin telefon.
Exakt. Det är också bättre än ingenting.
Ja.
Det är viktigt att man läser för barnen.
Ja.
Men jo, det här är liksom mitt bidrag till att göra någonting åt det här. Jag blev chockad när jag hörde den här nyheten. Och jag förstår ju att det här naturligtvis inte är lösningen till att alla pojkar som har problem med
ingen
sitt modersmål.
Ingen förväntar sig det heller. Men jag förstår att det ytterligare inspirerar din dröm att skriva då en barnbok som du har haft länge.
Så är det.
Och på tal om böcker, kort ska vi säga, den är ju inte alls ute. Kanske den inte är klar ens. Första julhjälpen, följande bok som kommer av dig.
Jag skriver för fullt på den för tillfället.
Jag gissar det.
Mm-hmm.
Ge oss lite, det är långt till jul nu, vi vill ju inte ens tänka på det, men ge oss något gott tips på hur vi ska få den här första julhjälpen som vad jag har förstått går ut på att vi kan göra julen till en helg i mycket enklare form och också om vi säger så billigare form än vad vi brukar göra den nu.
Mm.
Ge något tips, hur ska vi tänka?
Jag tänker börja i tid så blir det inte stressigt. Lämna inte alltid sista veckan där du liksom är sammanbitna käkar ska vaka på nätterna och försöka få allt klart. Börja i tid, ha roligt medan du gör det. Glöm inte bort att koka lite glögg. Ät någonting gott. Och ta dig framförallt en funderare på om du verkligen måste ha alla ingredienser i din jul.
Just det, det handlar väl ganska mycket vad jag förstår om den här konsumtionshysterin som vi nu senast såg vid påsk.
Mm.
Jag personligen blev förvånad. Butikerna är öppna varenda dag.
Mm.
Men inför påsk så var det hysteriskt i mataffärerna.
Mm. Och vi köper hem en massa saker som vi inte ens äter upp utan slänger i soporna.
Ja.
Det var ju den röda tråden i min första matbok Tjohopp och kärlek. Det vill säga att vi måste få ner matsvinnet i Finland. En vanlig vardag slänger vi bort över 1 miljon kilo ätbar mat, alltså inte bananskal och potatisskal och kaffesump och rutten sill, allt det där som hör hemma i komposten, utan alltså helt vanlig ätbar mat. Jag har inte specifika siffror för just påsken, men för julen vet jag att det som kastas allra mest är skinka, lax och sillar. Det vill säga det godaste som finns.
Ja.
Men folk är rädda för att det har blivit gammalt, folk har köpt för mycket. Folk tröttnar på att äta samma mat
andra
hela tiden.
Andra tröttnar alla.
Exakt. Mm. Och så slänger man bort det.
Ja.
Och det där försöker jag liksom inspirera till att inte göra det. Att inte kasta bort. Har man köpt för mycket, gör nya rätter av det. Och jag förstår så väl att man tröttnar på julmaten. Jag hör till dem. Alltså jag älskar julmaten på julafton. Den är nog god på juldagen. På annan dag är jag ganska trött.
Kommer det att komma recept med i den här boken också?
Absolut. Den är uppbyggd precis som Tjohopp och kärlek, det vill säga berättelser och minnen från julfirande under min uppväxt och i mitt liv idag. Och varje kapitel slutar med i princip 3 recept.
Ja.
Och så kan man liksom ta sig genom julen då med hjälp av det här och få lite inspiration på hur man kan göra det gott men enkelt. Julgodis till exempel. Det är klart man kan ju köpa i butiken. Men idag så funkar det ju så att man får allting året om. I min barndom minns jag att det fanns vissa godisar som bara fanns till julen. Och man längtar efter dem ett helt år. Idag kan man köpa dem när som helst. Så jag tycker att det där butiksgodiset har ju liksom ingen magiskt julskimmer över sig längre. Nej. Då kan man göra eget julgodis och det finns en massa recept på nätet där man ska ha supermycket specialutrustningar och det handlar om att koka till exakt rätt temperatur och i exakt rätt minuter, sånt där som jag har noll tålamod med och intresse av. Så då har jag liksom plockat fram hur kan man göra jättegott julgodis med ingen specialutrustning och det går snabbt och det är roligt och man kan ha barnen med.
Det är lite en protest för att göra nu en åsnebrygga här. En protest mot överkonsumtion när du tar till pennan och skriver böcker, åtminstone de här matböckerna. Och med det kommer jag över på någonting som ju passar in för dig ganska bra faktiskt, Thomas. Det vill säga att du ska vara med i uppsättningen av Lukas Moodyssons Tillsammans på Vasateater med premiär i september. Och ni har kommit igång med övningarna, gissar jag, eller?
Nej, vi kommer igång med övningarna i maj, men planeringarna är för fullt igång och jag har varit uppe och provat löspolisonger och jag har provat kläder och 70-talsskjortor och 70-talsbyxor och slipovrar. På tal om överkonsumtion, det tycker jag är jätteroligt. Alla kläder som vi som skådespelare i den här uppsättningen. Alla de kläder vi har på oss är riktiga 70-talskläder. Just ingenting det. Sys upp, ingenting är maskeradkläder. Utan alltså det är riktiga 70-talsskjortor och västar och mössor och vinterrockar och tofflor och så.
Ja, och det kan ni kanske, eller vi, alla tacka nya Vasateaters chef Linda Siliakus för hon har ju gått all in på att hela Vasateater ska liksom vara tillbaka i 70-talet nu.
Exakt, det var aprilskämtet som gick ut och blev viralt på Vasateater.
Just det.
Men lite sanning finns det i det. Vasateater hör till något som heter grön teater, som alltså bygger på att varje uppsättning ska vara så grön som möjligt. Och då gäller det liksom allt från kläder och frisyrer och smink och materialet som man bygger scenografin av och så här.
Ja.
Mycket handlar om återanvändning och mycket handlar om att använda naturenliga material.
Men den handlar ju då om den här hippietiden på 70-talet.
Den utspelar sig 1975. Det är jag som har den allra första repliken och jag säger Franco är död. Det vill säga, det är en radiosändning, en nyhetssändning som pågår och de berättar att Franco har dött. Och kommer jag rätt ihåg så dog han i oktober 75.
Mm.
Så det utspelar sig alltså hösten 75.
Ja, och då handlar det ju just om de här sakerna som du annars också har varit nu intresserad av när jag gjorde åsnebryggan om just överkonsumtion. För det var ju liksom också en protest mot det här yviga, flyktiga livet som den tidens hippin gjorde.
Mm. Det utspelar sig ju alltså i ett kollektiv. Många har säkert sett filmen som kom där vid millennieskiftet. Lukas Moodyssons tragiska komedi. Det handlar om när vuxna människor med stora ideal ska bo tillsammans i ett hus och ha ett kollektiv. De har edla principer som de försöker följa, men det går ju inte så.
Det är inte så lätt som
jättelätt.
De trodde.
Nej, exakt. Och det är inre slitningar och det är konflikter. Barnen kommer i kläm. Jag tycker ju att barnen är de enda riktigt vettiga människorna i den här uppsättningen. Det finns något nästan lite Astrid Lindgrenskt över Lukas Moodyssons berättande här. Det är liksom barnen som ser nyktert på tillvaron. Och de här vuxna människorna i pjäsen är så fullt upptagna med att rädda världen att de någonstans blir egoistiska. Trots att liksom startpunkten för att göra det är att göra det minst egoistiska som finns, det vill säga att göra det bästa för alla människor. Men när man går all in i någonting och bara får det där tunnelseende, så leder det på det personliga planet i alla fall till någon form av egoism.
Mm. Många kanske tror nu när du är med och också andra som har stått på musikalscener i den här uppsättningen då i Vasa att det här är en musikal. Men det är ju inte det, men den kommer att innehålla musik.
Den kommer att innehålla musik precis som filmen. Också filmen har mycket 70-talsmusik. Och om jag förstår det rätt så kommer vi att ha 4 hela sånger som sjungs i den här uppsättningen. Så en musikal är det inte, men teater med musikinslag.
Just det. Och det du vet i det här läget, förstår jag, det är att Ted Gärdestads Jag vill ha en egen måne, den kommer att finnas med. Är det du som sjunger den?
Jag kommer att sjunga den, men jag tror att vi alla sjunger den. Det kommer att bli ganska mycket allsång. När det sjungs i kollektivet tillsammans, då sjungs det liksom på riktigt. Det är inte så där att snacket plötsligt övergår i en sång som det ibland eller ofta är i en musikal eller i en opera. Utan det är faktiskt så att hippierna i kollektivet sjunger när det liksom riktigt på riktigt då,
ja, just det.
När det sjungs på scenen.
Jag hör, jag vill ha en egen måne här.
Jag tänker att den också säger någonting om det där med att bo tätt tillsammans. Många människor i ett litet hus. Det är nog lätt så att man längtar till en egen måne då.
Du har då aldrig trott på tårar. Det passar in.
Ted Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, och den anknyter då till Lukas Modisons Tillsammans som nu görs på Vasateater, som sagt, med premiär i höst, och den går ganska länge in till följande vår faktiskt. Och Thomas Lundin, du hör till dem som är uttagna för en av rollerna där.
Ja, det är jätteroligt. Jag ska spela Göran, världens snällaste man, som alltså leder det här kollektivet ända tills han plötsligt för första gången i sitt liv blir arg. Och det tycker jag att ska bli roligt att just spela. Det. Den där snällaste snälla människan som plötsligt blir skogstokig.
Jaha.
Så det ser jag fram emot.
Ja, jag förstår det. Det är lite obekant roll kanske för dig, eller?
Nej, men inte har jag svårt alltså att bli arg.
Nej, och inte att kan vara snäll heller. Nej.
Det är lätt.
Ja.
Det där, ja, vi spelar faktiskt fram till Valborg 27, så det är ett sånt där, ett helt spelår ska den gå.
Ja. Nu har vi talat böcker som du är aktuell med, både barn- och vuxenböcker, och den här teatern då igen på Vasa Teater och hippietiden där. Och så står vi ju inför sommaren, och jag tror ju att många är vana vid i Svensk Finland att i något skede så dyker Thomas Lundin upp i något sammanhang på en musikscen. Men alltså, hinner du med det denna sommar?
Det blir lite mindre än vanligt eftersom vi repeterar då på Vasa Teater i maj och ett par veckor in i juni. Så jag får liksom sommarlov först den 15 juni. Och sen ska vi, precis som vi har gjort de senaste somrarna, hänga i Kirkenes i norra Norge i juli. Min hustru jobbar där uppe. Så det betyder att det blir egentligen bara 2 veckor som jag har möjlighet att göra spelningar mellan 15 juni och 1 juli. Och däremellan kommer det lite midsommar också.
Ja.
Så det blir ganska lite. Jag ska ut en sväng med Mattias Berghagen, Dennis Rönngård och Thomas Enroth. I Österbotten ska vi göra en konsert som heter En doft av sommaren med svenska sommarsånger. Men den kommer inte hit ner till Nyland, det är bara Österbotten. Sen ska jag vara på Café Gamla stan, vilket jag alltid brukar vara i Ekenäs. Det ska sjungas lite allsång, exakt var är lite oklart, men det brukar vara Västnyland och det brukar vara Åboland. Det är ungefär det jag hinner med när det gäller det musikaliska i sommar.
Ja, mycket mindre än många långa turnéer som det ibland har varit för dig, eller hur?
Så är det. Men jag ska alltså vara ett helt år på Vasa Teater, vilket gör att jag behöver ha en riktig semester för att orka jobba där ett helt år.
Mm.
Och jag har ju varit där några år tidigare och då har jag alltid gjort så här. Men jag brukar göra precis tvärtom. Om jag inte har ett teaterjobb eller en månadslön som väntar på hösten, då brukar jag ju liksom göra sommaren fullspäckad. För då är det ju så att det liksom är på sommaren man tar in pengarna och så får man ju semestra sen på hösten när det inte händer så hemskt mycket.
Ja.
Men den här gången är det liksom lite omsvängt så. Och jag lekte till och med tanken på att, men tänk om man skulle ha riktigt ledigt från musicerande den här sommaren. Men jag insåg ganska snabbt att det vill jag inte. Jag vill ut och sjunga och träffa publiken, för det blir liksom inte sommar annars. Det är lite på samma sätt som det är med julen. Jag har sjungit julkonserter i så många år. Att hur mycket annat jag än har att göra vid julen, några julkonserter vill jag ut och göra för att känna i kroppen att nu är det jul. Och på samma sätt är det med sommaren. Så jag ser fram emot de få spelningar jag gör.
Och en sista fråga till dig ännu. Vilken av dina egna sånger brukar publiken be om, eller som du märker att gillar allra bäst på sommaren?
Det är ett lätt svar på den frågan. 2014 gav jag ut en sång som heter Sommar för evigt igen. Text av Anna Döbling och mig och musik av Thomas Enroth. Den låg över ett år på Vegatoppen. Och sen dess har nog den låten förföljt mig, skulle jag kunna säga, men det låter lite för negativt. Jag tycker väldigt mycket om den. Men den önskas alltid. Och ibland så har jag bara tänkt så där att, men tjatar jag på med den här sången? Nu den här gången hoppar jag över att sjunga den
ifall
här sången.
Ifall någon annan också har börjat tröttna på den.
Exakt,
kanske.
Det är ju det man tänker.
Ja.
Men då leder det alltid till att folk klappar tills jag sjunger den. Och om jag inte ens då sjunger den, så får jag grälor när folk går hem och säger att vi kom ju för att vi skulle få höra den där sommar för evigt igen, varför sjöng du den?
Just det, så det blir ingen sommar för dem. om inte sjunga den.
No, tydligen är det så. Och det är ju en sak som man kan komma ihåg så där som artist. Ibland så känns det kanske som att man står och återupprepar sig själv och man känner att man alltid behöver nytt material. Och visst är det viktigt att utvecklas och plocka in nytt. Men man får inte förändra sin repertoar alldeles för mycket heller. För då blir publiken besviken.
Så är det.
Och det rimmar dessutom, så då är det väl sant.
Ja. Då ska vi avrunda här tillsammans med just Sommar för evigt igen med Thomas Lundin. Ni som går på sommarkonserter med honom i sommar kommer att få den, kan jag nästan lova här nu. Låter det som.
Jag kan också lova det. Får jag säga två ord till?
Ja.
Då vill jag säga Katarina och Nygård. Jag glömde helt bort att säga Katarina Nygårds namn.
Jag också. Illustratören för din barnbok som är ute nu.
Hon är så viktig. I en bilderbok är bilderna mer än hälften. Och hon har varit en fantastisk illustratör att jobba med. Född och uppvuxen i Jakobstad, bosatt i Stockholm. Hon har gjort bilderböcker tidigare. Jag är debutant. Hon är otroligt bra på bildberättande. Så det har varit ett lustfyllt och roligt samarbete.
Och barnboken, den heter alltså Lätt som en plätt, sa Ossi Martinsson. Stort tack till dig, Thomas.
Tack så mycket. Na 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 na.
Ta trollen ut i solen så de sprickar. Låt glädjen sjunga i dig, min vän. Ta glasen ut på bryggan där vi dricker en skål för livet och sommaren. Du får den vackraste blomsterkransen. Det här är en film med happy end. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar för evigt igen. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar för evigt igen. Det är som mörkast och vinterkälen har isat bort alla lätta spår. Det är som svårast och alla krälen blir hårda törnar och djupa sår. Vi vill ge upp för den kalla fronten. Vi sitter fast, kan inte komma loss. Men plötsligt ljusnar det vid horisonten och varma vindar sveper in över oss. Ta trollen ut i solen så de sprickar. Låt glädjen jubla i dig, min vän. Ta glasen ut på bryggan där vi dricker en skål för livet och kärleken. Du får den vackraste blomsterkransen. Här är en film med happy end. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar för evigt igen. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar för evigt igen. I solen så de sprickar. Låt glädjen bubbla i dig, min vän. Ta glasen ut på bryggan där vi dricker en skål för livet och sommaren. Du får den vackraste blomsterkransen. Det här är en film med happy end. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar för evigt igen. Ge mig en kyss och kom med i dansen. Nu är det sommar.